Hej och välkomna till kvällens sändning av Radio Nordfront. Det här är vårt 420:e livesända avsnitt. Jag som är programledare ikväll heter Martin Saxlind och med som vanligt har jag Tobias Lindberg. Välkommen.
Tackar.
Väl. Och vi har även Råka från vårt östra grannland. Välkommen.
Tack, tack.
Eller Andreas Ljung som också brukar säga.
Kråka går bra.
Yes. Och som vanligt har vi också Max med oss som producent. Hej på dig.
Hallå.
Hallå. Och ikväll har vi väl tre huvudämnen. Vi får se om vi hinner med något utöver det. Men det vi har tänkt prata om är väl dels en artikelserie på Nordfront som har lanserats. Den första delen av 6 har kommit upp. Och det är en granskning av SD och deras politik, så vi ska gå igenom lite kring den. Och sen har vi det som jag nämnde i slutet av förra programmet, att vi kan prata lite om sparande och investeringar och tips och tankar kring det. Det kan vara lite intressant. Och sen hade vi lite nyheter från Finland. Det är ett samarbete med Israel där som har längts lite i smyg, förstår jag, som Andreas ska få berätta mer om. Men innan vi börjar ska vi också påminna då om att det går att donera, och det gör man bland annat genom via Swish, och då har vi nummer 073-895-8452, och det går då till Samuel som tar emot donationer åt Nordfront. Och det finns ju även krypto och andra sätt man kan posta donationer som många gör. Och det hittar man på nordfront.se/donera. Där man har all information om det. Så med det sagt så kan vi väl börja med den här artikeln om SD. Vi hånade ju Magnus Söderman lite för att han skrev en lång artikel förra sändningen, men den här vår skribent här, Peter Andersson, är lagd lite åt samma hållet, får man väl erkänna. Så han skriver väldigt långt och detaljerat, och det här är ju den första artikeln bara av 6 delar, så tar man sig igenom där så har man ju fått en väldigt detaljerad beskrivning av SDs politik. Jag som har rättat, de här vet ju lite vad de andra artiklarna går in på. Den första handlar om SD och det godkända folkutbytet, och det handlar om invandringspolitik, nationalism och svenskhet och syn på de sakerna och hur SD liksom har lyckats inom de områdena. Sen de andra artiklarna får vi kanske följa upp. Det kommer nog 3 till veckan och sen 2 veckan därpå. Så vi får väl ta dem sen, men de handlar ju om ur minnet här, så var det väl nationell suveränitet, EU, överstatlighet och sånt. Och så var det väl kulturmarxism, Israelfrågan och något till och en avslutande summering typ. 6 olika artiklar i alla fall. Men om vi börjar med den första, har ni hunnit kika något på den?
Jag hann 75% igenom när jag läste här för programmet.
Ja, men det är starkt jobbat. Då har du inte total ADHD.
SD-artikeln eller?
Ja.
Ja, jag har faktiskt läst hela.
Ja, men vad bra. Då har ni färskare minnesbild av den här, för jag ögnade inför sändning och läste den ju mer noga när jag började rätt den här, och det var väl rätt jäkla länge sedan. Då drog ut lite på tiden att få upp de här, men vi kör upp dem nu inför valet då.
Alltså det var lite en liten dum fråga så här inledningsvis, men det är sammanfattning från partiets principprogram, är alltså nuvarande som det har nuvarande.
Ja, det tyckte jag var lite intressant, och jag kollade på det innan sändningen här, för han skriver ju att SD har inget partiprogram, och det verkar ju vara korrekt. Det är dumt om vi skulle sprida fake news, men de har ju någon hemsida som är det deras huvudhemsida där det ligger lite information om vad de vill och så. Och de har olika dokument, partidokument kallar de det, med olika,
alltså det här
olika är bara specifika grejer, partistadgar, principprogram, EU-politik, valmanifest, gamla grejer, budgetdokument från tidigare år. Sen har de diverse inriktningsprogram och övriga dokument. Det han hänvisar till är ju då alltså principprogrammet. Det var från 2023 kanske. Ja, precis.
Det här var ju här var både lite bättre än man tänkte sig, men samtidigt så säger det ju emot sig direkt.
Ja, det är ju liberalt på vissa sätt, men samtidigt så låter det ju bra. Jag kan ju bara läsa hans sammanfattning lite. Sverigedemokraterna beskriver sig som ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. Partiet står inte bakom teorin om att alla människor föds är att betrakta som blanka papper som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Man anser att miljön har en stor betydelse för en människas utveckling, men att detta samspelar med det biologiska arvet och den fria viljan. Och så långt då bra. Det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Det är något man erkänner. Men sen anser partiet att hudfärg och etnicitet är irrelevant. Och det blir ju så här. Det är ju en PK-floskel bara att säga så, för ras är ju inte bara hudfärg. Och när man börjar prata och avfärda det som att det bara handlar om hudfärg och då är man ju oärlig, och det är ju det de är. Den punkten. Men ja, sen skriver de flesta han summerar väl SD med egna ord här, att de flesta människor identifierar sig primärt med andra individer som kulturellt påminner om en själv, och det innebär att vi är lättare att visa solidaritet med dem vi upplever som är en del av samma gemenskap som oss själva. Folkstyret riskerar att bli problematiskt att upprätthålla om landet bebos av flera olika folk. Och om jag får lägga till här då, så är det liksom att definitionen av folk är ju kulturell här då. Att det kan bo olika folkgrupper och etniciteter och raser och hudfärger och så vidare. Men man måste ha samma kultur då. Det är väl det som är kontentan. Och de tar avstånd från klasskamp. Menar att nationalism är det viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den här nödvändiga gemensamma identiteten. Och det är väl liksom sant att även om landet skulle vara etniskt homogent, så måste man ju liksom bygga gemenskap och vara liksom prosocial.
Men det handlar ju om patriotism, inte nationalism.
Precis. Ja, deras nationalism är öppen och icke-rasistisk, summerar han också. Men ja, i den här liksom mjuk kultur, nationalistiska inställningen, så följer ju ändå i alla fall att nationen är en viktig och gammal och naturlig gemenskap, och att imperier, politiska grupperingar och övernationella gemenskaper har kommit och gått, med nationer som form för mänsklig gemenskap har bestått och är väl liksom fundamentalt. Och det är väl liksom ur det perspektivet som man har haft kritik mot EU och sånt. Men den har man ju också liksom släppt och sålt ut på. Så ja, det ser man också sen att även när det gäller invandring och så har de ju inte levererat det de förespråkar riktigt. Men ja, sen summerar han ju också lite om hur man definierar med svensk, och då ska det tydligen vara att om man är född i Sverige eller i tidig ålder adopteras i Sverige med svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet, då är man etnisk svensk då. Så typ Tobias Hübinette är etnisk svensk, om man ska dra det till sin spets.
Fast egentligen är ju alltså etnicitet är ju inte bara, det är inte bara kultur.
Nej,
folk, utan det är väl också folk. Är
det? Jag vet inte, det står ju inte etnisk svenska, men de säger svensk då. Svensk kock.
Och då menar de inte bara svensk medborgare, utan då är man svensk enligt dem.
Ja, enligt det han skriver här. Med en summering av deras principprogram då. Sen kan man bli assimilerad om man är av icke-svensk bakgrund men talar svenska, uppfattar sig som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen och ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet till den svenska nationen än till någon annan nation. Och det är ju en intressant
definition. Hur många judar skulle...
Jo, men precis, precis. Hur, alltså generellt invandrare eller främlingar liksom...
Hur, ja, men hur många judar gillar inte Israel lika mycket eller mer än Sverige?
Jo, men det, ja, det här är i alla fall ett konstigt sätt att definiera, för en person som saknar rötter här kommer ju inte se den svenska historien som sin egen. Inte som sin egen egentligen. Alltså man kan ju identifiera sig med den lite och lära sig om den och så där, men man vet ju att den inte är ens egen. Att bakåt i historien är dina egna rötter någon annanstans, dina liksom förfäder var av ett annat folk.
Jag stod på några... Jag såg på några bilder från vad var det, norrmännen som gjorde sin den här ro grejen där.
På någon spelning eller?
Nej, VM så hade de något sånt där. Ja, precis. Inför så hade de en ritual där när de simulerade att de rodde tillsammans. Men där var det ju några afrikaner med sånt där också. Undrar hur de...
Jo, men det blir väl typ att man ser det som en cool grej och jag vet inte.
Jo, men det blir rätt larvigt när de sitter där och ror med liksom.
Nej, och som...
Spelare, alltså afrikanska spelare som är med i norska landslaget.
Jo, men det är som om jag skulle åka till Afrika och så här, typ stoppa i så här töjgrejer i munnen eller öronen och spela spinner. Liksom.
Ja, men landslaget är ju som ett klubblag och vikingarna är typ bara Hollywood. Så. I deras synsätt.
Jag gillar ju själva alltså att de tar fram något sånt där. Jag menar, det finns ju så mycket annat skit som lyfts fram och sånt där. Så det där är ju en bra grej. Men det blir larvigt när det sitter afrikaner med i landslaget.
Minst sagt.
Mm.
Ja, du menar fotbollsspel? Ja, just det. Ja, jag trodde du menade att det var publiken som höll på.
Men nej, fotbollsspelarna gör det. Jag har inte sett VM, utan jag bara läste i, var det Nya Tider? Så ja. Nämnde de det där att de hade ro.
Jo, nej men precis. Jag såg ju faktiskt. Det tror jag var matchen där Norge åkte ut, såg jag. Och de verkade haft en liksom efterresa. Och det var liksom tråkigt att de åkte ut. Men de hade ju några afrikaner. Men sen hade
hur långt kom de?
Var...
Jag är så insatt i sport. Så att ja.
Det måste ju vara kvartsfinal. Ja, precis.
Ja, så pass.
Ja, men för att återgå till SD så säger de att assimileringsprocessen ofta är lång och problemfylld. Att det kan ta flera generationer, ibland funkar inte alls. Då får man segregation och där kulturella samhällen. Om man ska kritisera och vara lite rasrealistisk här så kan man ju till exempel titta på USA där de har haft afrikaner i flera generationer och man har fortfarande segregation och särkulturella samhällen, så kan det kanske vara så att vissa folkgrupper helt enkelt inte går att assimilera i vissa typer av samhällen, eller stora delar eller, i alla fall.
Ett favoritexempel som är närmare oss, som är lite av min käpphäst, är zigenare. Eller specifikt finska zigenare. Det har väl funnits här i 500 år. Och...
Jo, de är omöjliga.
Ja. Ja, vad kan man ens säga utan att det blir...
Ja, men alltså, det finns ju, här finns det bara två positioner. Antingen kan man ju vara rasrealist och säga det är eget ansvar till korta kommanden. De kan helt enkelt inte, de vill inte. Det är inte på tapeten. Eller så är man PK-vänster och säger att är det på grund av rasism och diskriminering och utanförskap och bla bla bla, klassamhället bla bla bla, de gjort att de här människorna aldrig har kunnat inkluderas liksom. Och då hamnar SD liksom mer i den vänster PK i det facket.
Saken är ju att det finns egentligen inget land i världen där det har funkat med bra integration mellan grupper som skiljer sig rätt mycket åt. Det finns ju inget land som är stabilt, de har mångkultur. Ett exempel är väl sådana här som Brasilien och sånt som liksom aldrig ens har varit riktigt ett land.
Ja, det är ju skillnad på att ha mångkultur och att vara ett mångrasligt samhälle också.
Men... Ja, för mångkultur är ju ett jävligt så här skumt begrepp, för det kan ju vara, alltså där har ju liksom PK-retoriken rätt att det kan väl vara kul med andra kulturer och
man kan ju säga
doser,
men det kan man göra på semester.
Ja, eller ja. Eller bara titta på TV eller
ja. Dokumentärer.
Ja. Men man kan säga att, man kan ju säga att Schweiz är ett mångkulturellt land eller mångetniskt till och med, men det funkar ju betydligt.
Fast hur mångetniskt är det egentligen? Alltså men det på... är inte så olika varandra där.
Nej, precis. Men skillnad på italienare och tyska.
Jo, precis.
Jo, men det är typ central sydeuropeer. Mer central europeer typ.
Ja, det är väldigt lika varandra. Men här ja. Också...
Jo, men norditalienare är ju rätt ljusa och, också. Så att det...
Jo, men här är ju inte ett mångrasligt samhälle. För minus invandrarna som finns där förstås.
Mm, jo.
Nej, men, ja, men poängen är väl typ också lite att nationell är inte så här typ för total liksom kulturell isolering eller vad man ska säga. Det kan ju liksom vara intressant med kulturella influenser utan att man behöver ha folkutbyte.
Mm.
Och ja, europeisk kultur har ju liksom berikats över.
Och vi kan ju curry-receptet nu också.
Ja.
Ja. Man, jag förstår inte riktigt det här ändå med SD. Jag menar, hur resonerar de om de säger att det, ras inte är viktigt? Alltså de säger att kulturen är viktig, vår svenska kultur. Men menar de då att vår kultur har bara av en slump blivit som den är? För det måste de ju mena om det inte liksom betyder någonting med ras. Då är det ju en slump.
Ja, de pratar om miljö att... så det kan väl vara liksom det nordiska klimatet har premierat liksom långsiktighet, samarbete.
Så det premierar bara liksom sånt men inte andra saker som har med ras att göra. Alltså, det är det som visar att...
Ja, det formar kultur, det men det formar ju... inte människorna enligt deras...
Jo, fast det är ju det gör. Ja. Precis, ja.
Det är ju växtverk.
Det formar människorna. Man får vissa egenheter och egenskaper och sånt. Och det bygger sen en speciell kultur. Så det påverkar ju varandra i båda riktningar hela tiden. Så att det är helt omöjligt det de ens liksom resonerar om.
Jag tror inte att de har en ideologi på det viset som vi har, där de har någonstans utforskat världen och försökt bilda en uppfattning om hur den fungerar, utan de har ju istället den ideologin som på sätt och vis finns kvar att anamma i samhället, för att vår ideologi får man ju inte ha, utan det där får man ju ändå tänka, så därför tänker de så.
Vet ni det otroliga? Jag höll faktiskt på att typ diskutera med Googles AI och den håller med mig helt och fullt i det här. Det är rätt intressant. Googles AI. Nej, men det här med hur det har växt fram, vad som orsakar att olika folkgrupper är på olika sätt och sånt där. Att det, naturen här uppe har påverkat kylan, klimatet, man måste planera, det skapar hög intelligens, det ordnade samhällen och sådär. Det har växt upp på grund av liksom det. Den är helt med på det, men SD som ska vara radikala, de kommer inte ens till samma slutsats som Googles AI gör. Det är rätt udda.
Men jag tror det ligger något i det. Max, dels är det ju inte kanske en person som har skrivit där och tänkt igenom allt, utan de har väl liksom varit en grupp personer som har skrivit ner olika dokument som grundas i liksom deras strategi. Som jo. Är att liksom locka väljare och jag vet inte, alltså olika människor där har väl olika agendor.
Fast, grejen är ju antagligen att jag tror ju att flera av de här inte tycker så, utan det är bara vad de måste skriva för att
precis.
De vet ju att det inte är på det här sättet. De vet att
ja, folk som har varit med länge, folk som har varit som liksom är mer radikala än vad de.
Det vet till och med många vänstermänniskor vet det. Även fast de inte erkänner utåt eller någonting, så vet de ju att det gör det.
Alltså i vänsters fall så vet de ju de här koncepten ofta. Men de gör ju det motsatt då, att de vill ju skada europeiska folk. Och det är ju det som är deras drift. Att de vill någonstans hämnas på där de har vuxit upp.
Jo. Ja. Tobias Robinette är ett ganska perfekt exempel också. Han är ju rasmedveten men hatar ju
bitter jäkel.
Vita europeiska civilisationen.
Ja.
Jo. Ja, men de skriver i alla fall, eller säger, han summerar här att sammanlagda nettoeffekten är förstås negativ när det gäller massinvandring från avlägsna länder, både ekonomiskt och socialt, men man motsätter sig inte invandring liksom generellt så, utan det att den ska vara begränsad till den nivån och vara av sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet, välfärd och trygghet. Och det har den ju varit, och det är väl en poäng han gör i artikeln i slutet när han knyter ihop efter att ha summerat resultatet av IDA-regimen. Att, eller nej, det har väl också att göra med liksom att SD har ju haft ungefär den här hållningen eller en mer radikal hållning längre bak i tid ifrån. Men under hela den här tiden har det ju varit Reinfeldt och Löfven och alla andra som har haft dörrarna öppna till Sverige och har fyllts på med invandrare, och man vill ju inte då liksom så här typ spola tillbaka till något tidigare så här demografiskt grundtillstånd som man börjar ju, utan man så här sväljer den situation som är nu och bara ja, de flesta här ska få stanna och vi kör lite frivillig återvandring typ. Och fortsätter ta in fler invandrare men lite mer begränsat och lite snålare med medborgarskap typ. Så det är väl, ja, det är väl det han landar i den här skribenten, att det går inte riktigt ihop att om SD har haft den här linjen hela tiden, då måste de ju liksom inse hur att det har kommit in massa invandrare på felaktiga premisser under väldigt lång tid, och då måste man ju kunna ifrågasätta deras rätt att befinna sig här. Men det, den frågan vill ju inte SD ta i. Men ja. Sen annars angående flyktinginvandring så står det att man bara erbjuder de som uppfyller kriterierna i FNs flyktingkonvention och bara ger tillfälliga till uppehållstillstånd under den tid som det pågår en konflikt. Och sen tror jag att det ska vara bara till flyktingar som kommer från Sveriges grannländer typ. Men det är ju så här vad de vill i teorin, det är inte så politiken ser ut på riktigt, och där kan ju SD så gömma sig bakom att de samregerar med massa andra partier. Eller att de bara är stödparti. Sen är det ju också något migrationspolitiskt inriktningsprogram som man citerar ur. Och då är det ju att man vill ha grundläggande kunskaper inom språk, historia, lagar, regler, rättigheter och så vidare som ska testas inför medborgarskap. Och det här har man väl börjat med nyligen typ. Att de som ska få medborgarskap ska göra de här proven. Man ska också ha 10 år i landet med klanderfri vandel. Vad nu det betyder. Förmodligen att man inte har begått brott. Det borde väl kanske också betyda att man inte har gått på bidrag, men det tvivlar starkt på att det är med. SD vill ju också att man bara ska vara medborgare i ett land, så att man ska helst säga upp sitt medborgarskap i ett annat land om man blir svensk medborgare. Man välkomnar arbetskraftsinvandring, och där har ju varit mycket så här dribblande hit och dit om det ska vara helt fri för vilken arbetskraftsinvandring som helst, eller om det ska vara vissa krav, att det ska vara en viss lön eller en viss en bransch där det är brist på personal och sådär. Men där har det väl inte blivit så strikt i alla fall som man hade velat ha det. Eller ja, som vi hade velat ha det. Ja, men det står lite mer grejer där. Flyktingar borde ändå återvända hem. Det är också något som det inte händer särskilt mycket med. Han summerar ju konkret förd politik, och det är lite kortare sektion. Man återinförde inre gränskontroller. Och man har inrättat ett återvandringscenter för illegala invandrare. Men den, alltså där har man misslyckats ännu mer än Trump. Liksom. Trump har i alla fall gjort lite en stor grej av att hålla på att utvisa folk och bråka kring det. Men i absoluta tal har det väl inte varit imponerande siffror någonstans.
Men vad hjälper det med ett återvandringscenter om man stoppar flyget när det börjar skrika och härja lite?
Ja, jo, det... Nej, det är bara för att liksom kunna säga att ja, vi gör något och ansvaret ligger här typ, och det är upp till dem typ. Och... Vår utrikesminister lovade att göra allt för att minska invandringen. Höjt åldersgränsen för nekande av uppehållstillstånd. Det har varit mycket så här löften bara. Kristersson lovade hårdare invandringspolitik också. Migrationsverket ska utreda flyktingars resor till hemlandet. Alltså vad fan, om det är flykting och åker du bara neka så här återresan sen till Sverige liksom. Ja, du var flykting, nu är du inte längre, nu kan du bo hemma igen. Man har tillsatt en, det är mycket så här utredningar också, det ska bli en Sverigekurs för nyanlända. Utredning om att riva medborgarskap. De har delats ut på felaktiga grunder. Och så höjde man återvandringsbidraget. Så det är ju, där var det ju inte särskilt mycket så här stora imponerande grejer som påverkar demografin, gatubilden eller någonting. Statistik har ni också med här. Ska vi se. SD har under tiden här blivit det finns undersökningar som visar att de uppfattas som mindre radikala, så de har blivit normaliserade. Och liknande är väl i resten av Europa, att invandringskritiska partier är på frammarsch. Fokus och Novus har gjort en undersökning som visar att 83% av svenskarna vill kunna riva medborgarskap för invandrare, så det är ju en rätt förkrossande majoritet, men något som politikerna då ligger efter med. Och invandringen ökade under början av 2023. Och fortsatte att öka. Och man delade ut 102 000 nya uppehållstillstånd. Och det var liknande nivåer som när Fredrik Reinfeldt styr Sverige. Men en del, 11 000 var ukrainare också. Och sen har det väl sett ut liknande. 2024 blev det 93 000. Och sen är det lite förlegad statistik från 2025. Jag tror väl att det har liksom minskat väldigt sakta och inte liksom... Det är inget paradigmskift, det är väl kontentan helt enkelt. En för långsam utveckling svagt i rätt riktning typ.
Jag har väl pratat om att det ska vara minus invandring också.
Ja, det, alltså det är det som det är det som hade behövts liksom. Och det är det som, alltså, frivillig återvandring av enstaka personer, det är ju inte så här netto återvandring, utan det är ju fortsatt folkutbyte. Det är ju så här invandringsstopp plus massiva repatriationer, då är det så här typ, då pratar vi liksom en utveckling som man så här kan se leder någonstans bra liksom.
Jag ser att de lanserar en migrationskarta också.
Ja.
Det var som, ja, ja, men kanske det skulle göra någonting åt saken istället för att bara som trycka i ansiktet på folk.
Jo. Ja, sen skriver man lite om kostnader och sådär i artikeln. Och ifrågasätter det här med att vi ska så här betala enstaka lycksökare för att de ska återvandra liksom. Artikeln avslutas väl också med att gå igenom lite hur resten hållit på och pudlat liksom. Rebecka Fallenqvist fick avgå när hon sa helgsteger och hånade Anne Frank. En kommunpolitiker vid Kicken för att hon påstod sig ha skrivit för Nordfront för typ 10 år sedan eller något. Det är mer. Och 12 kommunpolitiker uteslöts för att man varit med i NSF på 90-talet. Åkesson attackerar folk som har kritiserat Pride och islam. Det var ju också på tal om islam. Det var väl Vilda Hilda skrev här, tror jag. En av de som brukar donera. Hon frågade, vad tycker panelen om att Åkesson tycker att det är okej med en statsminister som är troende muslim? Jag såg den intervjun. Det var många som delade den på typ Instagram och sådär. Att Åkesson intervjuades i radio, tror jag. Hon fick någon sån här fråga först typ om det är okej att prenumerera på OnlyFans typ. Och då gjorde han väl någon sån här min, bara, ja, varför inte typ. Och så började de skratta åt den, haha, så du vet vad det är. Och så bara, ja, men det vet jag. Och sen tror jag det var i samma intervju som det frågades om han hade varit okej med en statsminister som är troende muslim, och där kunde han inte säga nej. Så inte ens i liksom counter-jihadism är de starka, och det brukar ju annars liksom vara typ så här balansgången, att man kostar på sig att om man förnekar så här ras och är antinazistisk och projudisk och så kompenserar man i alla fall med att, genom att vara jäkligt så här frasradikal och hård i islamfrågan istället, men inte ens det levererar ju SD. Och sen, vad hade vi mer för pudlande här? Men ja, jag vet inte, det var ju en fråga där från Vilda Hilda också. Är det någon som, vad tycker vi om att Åkesson tycker så? Att du får vara en troende muslim som statsminister?
Nej, tycker väl egentligen ingenting. Så du sammanfattar redan allting, att han släpper som sista halmstrået han kan greppa för att vara på något sätt som radikal. Eller extrem kanske är bättre ord.
En tilltagning är väl också liksom att det här är, det är väl en del i att faktiskt locka invandrarväljare, för det är demokratisk logik att SD är ett så här röstmaximerande politiskt parti, och de gör olika saker för att tilltala invandrare. Och det är ju till exempel liksom sån här mer, ja, men typ så här Balkaninvandrare och sånt, och skötsamma muslimer, såna vill man ju typ så här tilltala liksom, de bra invandrarna mot de dåliga. Och det finns ju liksom en sån konflikt typ att liksom invandrartäta områden har ju ur liksom den så här skötsamhetssynvinkeln, så finns det ju de som jobbar och lever tufft där, och sen finns det de som är liksom kriminella, lever på bidrag och sånt, och de som är skötsamma får ju lida en hel del av kaos babbarna och liksom ta konsekvenser och finansiera deras uppehåll. Så de är ju väldigt så här invandringskritiska på det sättet, och vill liksom ha sållning och att bara så att säga bra invandrare släpps in typ. Och det är väl det SD vill spela på här också, liksom att de är inte emot islam som religion, de är inte emot muslimer som personer, utan de är emot probleminvandring och alla invandrare och muslimer som håller med om dem om det ska rösta på dem. Liksom. Det är väl så de tänker liksom. Ja. Men ja, nej, men det var väl den artikeln, jag vet inte om.
Var det 5 delar på den här artikeln?
Det är en serie, men det är olika teman.
Och det här är första som släpps eller? Ja, eller har det kommit 2?
Nej, den andra kommer på måndag. Den tredje på onsdag, fjärde på fredag och sen måndag, onsdag, veckan därpå då.
Och alla ska vara innan valet i alla fall? Tanken,
ja, eller? Precis. Det är ju inte så lång tid kvar nu. Det...
Är det bara nej, de här artiklarna handlar om?
Ja, precis.
Ja. Intressant.
Nästa artikel ska vi se. Den ser jag inte. Men det är kulturmarxism och kulturnationalism. Sveriges suveränitet. Sionism. Och sen ska vi se vad var den andra. Den ligger tidsinställd. Just det, Sverigedemokraterna och den nedmonterade rättsstaten. Så den får vi väl prata om nästa vecka. Det handlar väl om övervakningssamhället och hårdare tag och hur liksom alla dras över samma kam för att komma åt den liksom importerade gängkriminaliteten och allt det där. Men ja, den här artikeln är ju i alla fall matnyttig och bra för att det är liksom vad SD faktiskt har levererat, lite hur de faktiskt tänker officiellt. Jag såg också, bara för att breda på lite kring SD, de har ju på sin hemsida Vad vill vi? Det är väl deras valmanifest eller något. Vallöften 2026 kallar de det. Och då pratar de om ytterligare minskad invandring och skärpta krav. Och så pratar man om en fortsatt restriktiv migrationspolitik. Så det är liksom som att det nuvarande tillståndet är bra och okej, okay, fast det inte alls...
Men det har väl inte skett någon minskning? Vad menar de?
Nej, men alltså, minskning är ju att det fylls på mindre. Det är typ som om du har hål i båten och istället för att täppa till hålet och tömma ut så låter det fortsätta
ringa in. Det är ungefär lika många som får uppehållstillstånd fortfarande.
Ja, precis.
Det är ingen större skillnad. Det ligger runt 100 000 ungefär per år.
Det men de beskriver som restriktiv migrationspolitik och att den ska fortsätta och att det är bra. Sen vill man göra medlemskap i kriminella gäng olagligt. Det är väl en sån grej.
Jag bara menar, säger man ytterligare en minskning, då måste man ju mena att liksom det redan har skett en minskning. Men...
Ja, men ja. De menar ju att det är en minskning för att det fylls på mindre, inte en minskning.
Jo, men det jag menar att det inte fylls. Det jag menar är att det inte fylls på mindre, utan det är 100 000 per år ungefär som får uppehållstillstånd.
Ja, jo, men lite mindre är det. Men det är fortfarande liksom...
Bara om du jämför med 2016 så är det mindre. Men annars är det samma som det har varit sedan 2010 ungefär.
Ja,
100 000 per år.
Men det är lite mindre än typ när regeringsskiftet skedde också. Så där, typ. Och det har minskat lite år för år. Så man kan prata om en liksom så här marginellt minskad invandring. Men det är ju
det
liksom
ska vara bra lite då.
Väldigt lite, ja. Sen är det ju någonting som... Ja, det är lite så här intressant. Inför svenskfientlighet i lagen om hets mot folkgrupp. Jag skulle väl istället liksom vilja avveckla den lagen och bara ha svenskfientlighet i lagen.
Ja, precis.
Ja, precis. Ja, alltså för att en som hets mot folkgrupplag ska överhuvudtaget vara legitim så måste den bara som gälla den infödda befolkningen.
Ja, jo, men...
Ja, visste ni att på 1600-talet då, om man slog ihjäl en utlänning så fick man ingen straff alls för det?
Ja. Oh.
Jo. Här i Sverige.
Och så säger de att det inte var bättre förr.
Ja, precis. Ja.
Kom, ser en norrman så blir det som kaputt
direkt. Ja. Föreningsrån och gruppvåldtäkter ska betraktas som hatbrott.
Ja, men, man måste ju berömma när det är saker som är bättre och sånt är ju bra. För det,
ja,
det är ju det... helt säkert att det ofta är sånt som ligger bakom det hela.
Jo, och det är ju rättvist sett till den moderna moralen. Men sen är det ju också liksom, ja. Då bygger man ju vidare på den här
absolut,
antirasismen, ja. Och att man inte får prata klarspråk om rasskillnader. Nej. För det är det HMF också gör, så man...
Ja, men jag håller med, men det är ju bättre än hur det är nu.
Ja, precis.
Det, nu har vi bara det dåliga det, liksom.
Det är ju det bästa, alltså det bästa man kan säga om SD typ i vissa fall är liksom att de är lite rättvisare och gör saker pyttelite så här mer rimligt, ja, och uthärdbart typ.
Ja. Men mer än så är det ju inte, och på sätt och vis så är det också bara, hade inte de funnits så kanske det hade kokat över.
Ja.
De blir ju en tryckventil istället.
Ja, precis.
Ja, och så är det bara ett ord än så länge. Den dagen det faktiskt ska som krascha en regering för att få igenom förändringar så ska man kanske kunna ge dem lite kredit för det här de skriver.
Jo. Sen vill de kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd. Och sen är det ju någonting som har varit mycket i nyheterna och sådär. De har ju, det är någon som har varit åtalad nu för att ha hängt ut pedofiler eller stämd. Och då såg jag att, jag tror det var någon från SD som var där och liksom höll tal och kallade honom hjälte och sådär. Och SD vill benåda pedofiljägare och sånt där. De som hänger ut folk. Och SD vill då också i det här valmanifestet att införa en statlig interaktiv pedofilkarta, och det är något som man bara så här rakt av kan säga, ja, rimligt. Det ska vara ett offentligt pedofilregister. Föräldrar ska ha rätt att veta om det finns personer som utgör en risk för barn i området där de bor eller planerar att flytta för mer informerade beslut om sin trygghet. Ja, rimligt. Och det är också relaterat, det var väl att Dumpen gick väl ut med någon egen sån karta. Men sånt kan ju vara liksom, när det inte är så här sanktionerat av myndigheterna så kan det ju bli massa problem och grejer. Hänger man ut med namn och bild så blir det förtal och risk för komplikationer. Så det bästa vore ju om staten liksom tog tag i det där. Och sen är det väl som Max brukar säga kanske, att vissa människor ska man ju snarare återvinna istället för att hålla på och fortsätta ha i samhället. Det här lät ju lite så här konstigt. Inför ett medborgarveto mot tvångsblandning. Men det handlar om sossarna. De vill på något sätt tvångsblanda. Alltså flytta om människor. Inte så här rasblanda. Utan tvinga folk att bo i samma område. Men ja, jag vet inte riktigt hur den konflikten funkar. För just nu är det väl inte så att politikerna kan så här tvångsinflytta massa invandrare. Så, ja, men oavsett så är det väl en dålig idé av sossarna och bra att motsätta sig den. Sen har vi lite ren och skär ekonomisk populism som man kanske kan uppskatta också. Alla svenskar ska få 90% rabatt på tandvård. Man vill utöka det nyligen införda förstärkta högkostnadsskyddet för tandvård där patienten endast betalar 10% av referenspriset för de flesta behandlingar. Så att det omfattar alla vuxna. Jag vet inte riktigt hur det funkar nu och vilka som inkluderas och vad summorna är och sådär. Men Det är väl bra, men det har ju ingenting med riktigt invandring per se att göra, utan det, ja, det gör ju Sverige mer attraktivt att invandra till. Sen är det ju också något kanske som skiljer sig lite från de andra partierna, precis som pedofilgrejen. Det är ju det här med bygg ny kärnkraft i Sverige. Med en rödgrön regering blir det ingen ny kärnkraft. SD vill däremot främja nybyggnation av svensk kärnkraft genom statligt stöd, förenklade tillståndsprocesser och minskad regelkrångel. Och ja, vill man ha ett högteknologiskt samhälle så kanske man behöver kärnkraft.
Ja, om man nekar datacenter byggnadstillstånd så får man i alla fall minimerat.
Mm.
Hur många kärnkraftverk man behöver bygga.
Jo. Och sen hade man ju också kunnat gå vänstervägen och liksom så här, ifrågasätta att vi ska skeppa massa energi till EU och konkurrera med dem när vi har eget energiöverskott och sånt liksom.
Nej för fan, det gör att jag har billig el. Jag måste fortsätta. Relativt billig i alla fall.
Du får el från Sverige då, eller vadå?
Ja, stor del, ja. Jag importerar och finlar mycket från Sverige.
Sen vill man inrätta en effektiviseringsminister som ska få i uppdrag att minska slöseri och byråkrati i offentlig sektor genom att renodla myndigheters uppdrag, granska kommuner och regioner och stoppa fel riktade bidrag. Ja, det är väl också rimligt och det är mycket dumt som sker där. Sen vill man stoppa marknadshyror. Det är ett av våra ultimata krav i eventuella regeringsförhandlingar. Jag har för mig att sossarna anklagade SD för att vara för marknadshyror och att sossarna var de som skulle rädda folket från det, men det verkar som att SD också vill trycka på den punkten då. Och även nej till försämringar av A-kassan. Vi kommer inte acceptera försämringar av A-kassan. Det gäller bland annat förslag från andra partier om skärpta tidsgränser, snabbare nedtrappning av ersättningen eller slopad avdragsrätt för medlemsavgiften. På sikt vill vi förstatliga A-kassan för att säkerställa en ekonomisk trygghet vid arbetslöshet för alla löntagare. Ja. Det låter väl som vettiga saker. Sen vill man rädda den personliga assistansen. Och det ska man göra genom att höja ersättningen och indexera den årligen, alltså att den ökas rimligt då varje år. Och sen bättre mat för våra äldre på äldreboenden. Och inget om hårdare straff. Det var lite oväntat faktiskt. Eller övervakningens. De kanske försöker betona lite så här positiva saker. Men ja, det var ju deras vallöften 2026. Ytterligare minskad invandring var punkt ett liksom, men de har ju ribban jäkligt lågt satt.
Jag kollade upp nu snabbt, så Finlands totala elförbrukning låg, jag antar i fjol, på 84,7 terawattimmar och importen från Sverige varierar med mellan 10 och 16 terawattimmar. Mm. Så ändå en stor procent.
Ja, absolut.
Det måste fortsätta, annars blir det dyrt för mig.
Så ni har inte så mycket, eller jo?
Nej, för fan. Nej.
Men har ni kärnkraft i Finland, eller?
Jo, det har ju byggt den här nya reaktorn som just har blivit färdigställd och aldrig typ funkar. Som är typ världens femte dyraste byggnad någonsin.
Det är ju ett senare ämne, men jag köpte ju så här Fortum-aktier förut för att jag tänkte att jag vill investera i energi, men jag litar inte på så här svenska företag just.
Mm.
Då testade jag ett finskt. Men. Ja, är det någon som har något mer att säga om SD här?
Hur har investeringen gått?
Den har gått plus, men inte så att det liksom har varit något att skryta med. Liksom. Rätt plus och stått still. Liksom. Landat plus. Men det var ju just för att energi är som det är något som hela tiden behövs, och med all jävla datacenter och sånt och ökad digitalisering så kanske det behövs mer.
Så lär det nog vara.
Så då så jag tänkte att investera lite i det. Och jag köper väl lite då och då. Men bra. Ska vi ta en låtpaus då, så kan vi kanske prata lite om ekonomi efter den.
Mm. Vad Dolly Parton vi skulle lyssna på? Men.
Ja, precis. Jag får erkänna. Visst, jag känner till några av hennes låtar och att hon är en stor artist och sådär.
Men med en film också.
Vadå, hon har varit skådespelare eller?
Ja, det också. Precis. Ja. En av de kändaste är väl kanske den här komedin 8 to 5 eller vad den heter.
9 to 5.
9 to 5 kanske. Arbetstiden, precis.
Ja, den låten känner man igen.
Ja, men den låten gjordes typ samtidigt som filmen är.
Ja, jag förstår. Ja, nej, men hon är väl helt okej på att sjunga.
Hon hade, när, i och med att hon dog, så fick hon hade ganska som bra självdistans. Hon såg ut som hon gjorde och hade plastikopererat sig ganska ordentligt. Så fick hon en gång frågor om det här, att om det verkligen är värt att hålla på så här, så hade hon svarat att jo, men det är dyrt att se så här billig ut. Ganska kul.
Jo, men hon var ju känd för sitt utseende och sin byst. Men, men hon var väl rätt bra egentligen, vad jag vet ändå. Så, det är ju mycket som är mycket mer negativt än det hon gjorde. Men det var väl för sin tid å andra sidan. Så att.
Jo. Man kan hitta många mycket värre exempel.
Ja, även på den tiden fanns det.
Ja, säkert.
Ja, hon blev i alla fall 80 år. Och vilken låt var det vi valde? Valde vi någon eller har vi någon? Vi hade den som veckans låt, eller?
Boat of Many Colors.
Då lyssnar vi på den.
Nordiskradio.se.
Ja, då var vi tillbaka här. Och vi tänkte prata lite om sparande och investerande. Vi kommer fram till att det var lagligt och att man inte i Sverige behöver säga att man inte ger finansiella råd och så vidare och så vidare. Men det är ändå bra att liksom köra lite disclaimer att folk ska liksom hålla i sina pengar och tänka igenom sina beslut själva och så. Men min tanke med att prata om det här är väl lite att vi fokuserar mycket ofta på politik och negativa saker, och det kan ju vara bra att väga upp lite med att prata om positiva saker som kan hjälpa folk i deras vardag. Och pengar är ju ofta något som kan bli problem för särskilt dissidenter som riskerar att förlora jobb eller åker på olika problem som kan orsaka att man behöver lägga pengar på något oväntat. Så bättre ekonomi hos enskilda nationella är ju bra för alla. Det gör ju också att folk kan liksom donera mer, handla mer av nationella butiker, vara medlem i organisationer och betala medlemsavgift och driva egna företag och allt möjligt liksom. Så pengar är ju bra att ha, men vad jag förstod, det var i alla fall ingen av er som var så eller höll på och sparade och investerade eller sådär direkt.
Nej, tyvärr inte.
Jag har nog en del pengar i fonder, men inget mer än att man har valt någonting som visar mycket plus typ och lägger dit en siffra i månaden.
Ja, men det är väl, det är ju rimligt och lite det jag är inne på liksom.
Enda gången jag tänkte att jag skulle börja med aktier, så investerar jag, så får jag till banken och sa att jag vill öppna som, vad fan heter det, värdepappersförvar. Ja, skitsamma. Men jag köpte aktier i alla fall för, tror det var 600 euro. Så vad blir det i kronor? Typ 80 triljoner eller någonting. Men i alla fall så köpte jag en gruva som hette Talvivaara här någonstans i norra Finland.
En gruva?
Jo. Mm. Som de ska starta upp just. Och vad jag ska säga nu. Jo, det här banktanten sa att det är så gott som säkert. Det är nästan en så säker en investering kan vara. De får ju inte säga att det är säkert för skulden. Mm. Och det är mot tjänstebrott.
Men det var hon som liksom riktade in dig på den, eller var det din
egen? Jo, precis. För jag var som
ovetande. Du inte ville få råd. Och...
Jo, ja. Jag har för mycket pengar. Jag måste slösa bort.
Det är bra, har du så?
Mm. Ja, på den tiden var det lite mer så.
Ja,
okay. Länge sedan. Men hur som helst, så hon sa att det skulle bli guld och gröna skogar. Och bokstavligt talat samma dag när jag hade köpt det här aktien, alltså när jag kom hem, så är rubrikerna på att gruvan hade börjat läcka.
Nej.
Bassäng i gruvan, så jag förgiftade typ halva norra Finland. Och sen försvann precis varenda cent.
Oj, jäklar.
Ja, jo, men det är ju det som är grejen, Max. Det är lite risk. Men ja. Jag är liksom i alla fall många så här kamrater och anhöriga och så som har liksom jobbat på bank, jobbat med ekonomi på olika sätt, bokföring. Och ja, så man har ju alltid liksom hört och haft folk som har pratat om sådana grejer runt sig lite grann. Och för jättelänge sedan, typ 10 år sedan eller så, då var det typ 3 kamrater så här politiska som var inne på det här med finansnazism, att ja, men det finns ju finansjudar som George Soros som sponsrar vänsterextremism och så. Vi måste ju liksom få fram nationella sådana och sådär. Och de var rätt seriösa och sådär. Och byggde ju någon sån här simulator som hämtade in massa marknadsdata och visade hur kurser rördes och sådär. Och så skulle man sitta och träna på det och gissa hur kursen rördes utifrån mönster och sånt. Och lära sig olika så här signaler och sånt för att kunna göra bra köp och sälj liksom på daytrading eller vad man kallar det. Och de höll ju på med det där, och jag tror de flyttade ihop liksom och hade ett kollektiv och gick all in på det. Och jag tror inte att någon blev rik på det eller så. Så man får ju kanske lägga sig på en rimlig ambitionsnivå. Och jag tror ju att det är bäst att liksom ha ett vanligt jobb och investera en del av lönen och inte så här att folk försöker försörja sig på det. Det är nog inte i alla fall något man ska göra om man inte har läst på väldigt mycket. Och det, för det, där är det ju stora risker liksom. Sen hade jag liksom lite mer, för några år sedan då var det andra kamrater som började med så här automatiserad valutaparshandel på engelska heter det väl forex trading. Och då var det att man hade en robot, jag tror inte det var som en AI utan en det var automatiserat, att det var någon människa som styrde liksom vilka köp som alla som använde den roboten gjorde och sådär, eller ja, man tog olika positioner då, att man hade ett valutapar typ att dollar mot euro till exempel, att man tror att den ena valutan kommer stärkas på den andras bekostnad eller i förhållande till den andra, och så tar man positioner och liksom tjänar på det på olika sätt. Det finns ju massa, eller det är ju en komplicerad process, men på något sätt lånas det väl pengar för att köpa den andra valutan och så växlar man tillbaka när man avslutar positioner eller något, och så om man gissat rätt så har man gått med lite vinst, om man gissat fel har man gått med förlust, och beroende på hur mycket pengar man har på kontot så kan ju kontot bli sprängt om man sitter på jättemånga öppna positioner som går dåligt och sådär. Så det körde jag ett tag så automatiskt. Då var det bara att man höll koll på hur det gick. Och sen kunde man ju liksom parallellt göra manuella liksom positioner. Och första året gick ju rätt bra och gick klart plus. Andra året så gick det ungefär lika mycket minus, och många förlorade ju allt de hade tjänat första året typ. Jag lyckades typ krångla med plus minus noll typ. Så, och det är ju något som är väldigt så här komplicerat och lite riskabelt, så här valuta. Varshandel, och det, man ska inte kanske ge sig på sådana saker som man inte förstår fullt ut. Och...
Förstod du det fullt ut?
Nej, jag fattar ju hur man gjorde. Men det är också grejen, liksom, jag och Max pratade om det förut, att det blir ju för mycket att hålla koll på allt möjligt och läsa in sig på saker och bry sig.
Jo.
Så det är väl också det som, det är väl det som är nackdel med det. Liksom, man måste följa så här olika besked från typ centralbanker och hur det går för olika stater, statsskulder, statsobligationer och olika rapporter och bla bla bla. Och man måste ha liksom analys och teori kring hur saker kommer röra sig, eller följa nyheterna jäkligt noga för att inte göra bort sig kring sådana här saker som...
Jag vet en säker investering förresten.
Mm-hmm.
Om, nu fick man inte säga säker, men... Mm. Ja, men alltså... Köpa mark.
Ja.
Jordbruksmark och skog. Jag har hört. Det tillverkas ju inte längre. Så att...
Precis. Det är ju också en aspekt. Liksom, mark är ju, finns ju begränsad mängd som sagt.
Ja.
Och även bostäder och så tenderar ju att gå upp i pris. Och det är ju ofta bra att äga en bostad om man har möjlighet liksom.
Men då ställer
många,
jag,
många som så här lånar tjänar ju pengar på det.
Då ställer jag den kluriga frågan. Går det att spara för mycket pengar?
Ja, och det var ju det som... om vi pratar rent sparande av pengar, så var det ju... Det var ju så pratet om det här med valutaparshandel började lite. Att aha, du har pengar som står på banken, men det är bara efterblivet. För det är inflation, och dina pengar på banken kommer ju minska i värde år för år. Så det är ju bättre att ha dem investerade. Och det, den logiken håller ju för... särskilt nu är det ju även på så här sparkonton som har lite ränta, om du har pengar stående på dem. Så det är ju väldigt låg inlåningsränta. Så man förlorar ju på att ha pengarna där jämfört... För inflationen är högre. Sånt.
Ja.
Så inflation gör ju att det är negativt att bara ha pengar liksom stilla stående på banken eller på... i kudden eller liksom i kontanter och sådär. Och jag tror ju att mycket så här saker som gått bra på börsen och sånt senaste åren, det är ju typ på grund av inflation, att företag äger ju annat än pengar. De har ju så här, ja, fabriker, material, prylar, saker som liksom har ett mer fast värde, samtidigt som inflationen då äter upp pengarnas värde. Så i pengavärde så här ökar olika aktiebolag och så i värde, för att de äger annat än pengar, och pengar blir mindre värt.
Ja, och tänk om man nu pratar summan, säg ja, 300 000. Ganska mycket pengar någonstans, särskilt om man är ung. Tänker man så här, ja, men ska jag försöka investera 300 000 i ett konto på något vis, ett spar? Mm. De närmsta 10 åren tills jag är 30. Ja, men det är ju rimligt.
Jag förlorar det rätt mycket på om det bara ligger på ett konto.
Nej, men även ISK-konton, alla sådana här bra grejer. Det är det. Man ska hitta ett bra sätt. Eller, det här är det jag menar. Tänk att du lägger det på motorsport eller något intresse du har. Du kanske köper en häst.
Ja.
Mm, jo, nej, men så är det ju. Och det är klart man måste leva och göra saker här och nu. Men... Så det är ju, alla har ju olika situation och så. Särskilt om man har familjer, är ju mycket så här löpande utgifter hit och dit.
Innan man kanske börjar investera just i aktier och byteshandel och så vidare, så kanske man ska se till att man har ett sparkonto med något sån här kapital, så att man har råd som tar lite av överskottet. Behöver ju inte vara att man i alla fall inte förlorar alla besparingar.
Jo, nej, men så är det. Alltså, jag pratar ju både om sparande och investerande lite. Att, dels bör man ju ha en så här buffert för oförutsedda utgifter. Typ olika krisgrejer och så. Och jag tror ju mycket på att typ när man får lönen varje månad så bara tar man bort en del pengar från det kontot som man använder för att betala räkningar och som man har kort och sånt på. Och flytta det till sparkonto eller olika investeringar som man har bestämt att man ska göra. Så att de pengarna liksom tas bort från din konsumtionsbudget den månaden. Liksom.
Ja, äldre folk brukar ju prata om att man ska betala sig själv först.
Mm.
När man får lön.
Jo, men precis. Det är ett råd jag har fått och som jag tycker verkar rimligt. För annars blir det ju lätt att man hittar saker att lägga pengarna på, men om man har tagit bort dem och har något annat syfte för dem så blir det ju lite att man får klara sig med de pengar man har kvar på det vanliga kontot. Och sen om det dyker upp något oväntat så har man ju ett sparkonto där det bara står pengar säkert som man kan använda också då för oväntade utgifter och sådär. Men det är väl ett bra tips liksom, ha en spar- och investeringsbudget att si och så många kronor varje månad eller en si och så stor procent av lönen ska gå till sånt istället för liksom att bränna dem bara.
Men ungefär hur länge har du tänkt spara pengarna?
Det är olika saker för olika grejer. Liksom, vissa pengar kanske man sparar för att kunna byta bostad i framtiden. Andra pengar kanske man sparar tills man blir pensionär för att kompensera kasspension typ. Mm. Så jag tänker. Och ja. Så typ. Men vi ska se. På tal om aktier och så då, så är ju frågan lite hur man aktier och fonder. Det är ett tips som jag fick där, eller det var en kamrat som övertalade mig att testa Avanza. De har ju en app som är rätt lättanvänd och där kan man ha såna här ISK-konton, investeringssparkonto. Och de har ju ett bra utbud av så här fonder och aktier. Man kan köpa allt möjligt där. Och även andra grejer, certifikat och sånt. Banker har ju också ofta att man kan ha ISK-konton hos dem, men det jag har upplevt där är väl att många banker har lite så här sina egna fonder och jäkligt begränsat med vad man kan köpa kring aktier och fonder och allt sånt. Så Avanza är både lättanvänt och brett och har det blir också liksom att om du flyttar pengarna dit så har du dem inte på din vanliga bank och då är det svårt att liksom ta dem för något annat syfte än investering. Liksom. Så flyttar man dem dit så används de för investerande typ. Så det jag skulle rekommendera folk är väl att testa den och sen är det ju liksom vad ska man göra där och där får ju folk sätta sig in i vad de själva vill göra och så, men allmänt brukar man väl säga att fonder är säkrare än aktier eftersom fonder då liksom består av liksom de har en fond äger liksom flera olika företag och aktier och sånt under sig, så risken är mer utspridd och medan en aktie ofta är att man äger ett specifikt företag. Sen finns det ju också typ BlackRock i USA och Investor i Sverige till exempel är ju investeringsföretag som äger andra bolag i sin tur, så köper man aktier i dem så är det ju lite som en fond att man sprider ut risken och äger mycket olika, och Investor är ju Wallenberg-familjen, det är de som styr den det företaget och de är ju lite av en skurk som vi förmodligen pratar illa om här i radion då och då, men som investering har ju Investor gått jäkligt bra de senaste åren och förmodligen under lång tid innan dess också, men bara sen jag började köpa dem och jag har hållit på med Avanza här sen typ 3 år tillbaka, då har det ju gått från att vara, de kostar typ 200 kronor styck i Investors aktier förut och nu är de över 400, 415 typ. Så de har ju typ dubblats i värde på 3 år, så ja, ju mer pengar man hade dunkat in där desto mer hade de fördubblats bara på 3 år. Så det, men det är ju också som de alltid tjatar att tidigare resultat garanterar inte framtida vinst och så vidare. Typ. Att har något gått bra så kanske det inte kommer fortsätta gå bra utan det kanske kommer stagnera lite eller backa och sådär. Så ofta om man säger att något har gått bra så kanske tåget redan har gått lite typ. Och det är svårt att säga, det är samma typ med Bitcoin. Det har ju också, folk som var tidigare på Bitcoin har ju tjänat en jäkla massa pengar, men nu är frågan lite hur mycket mer det ska öka och sånt. Jag tror ju fortfarande att Bitcoin är vettigt att investera i, men det är ju liksom ingen, inget jag skulle ta gift på eller sätt, liksom riskera livet på typ. Men lite pengar går ju att riskera.
Men det skapas väl fortfarande ny Bitcoin?
Jo.
Och här kommer väl, om det stämmer här du säger, så kommer väl det, finns väl en, inte en oändlig tillgång till nya Bitcoins?
Nej, precis. Blockkedjorna, ja. Jag är inte så teknisk på det, men det,
nej,
det är någon sån här halverings bla 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 och sen ja. de bryts i ett visst tempo och sen kommer det sluta brytas efter ett visst antal cykler eller sånt där. Max kan...
Ja, jag är inte heller, men jag vill minnas att de löser ju svåra matematiska problem, typ i relation till primtal. Och det innebär ju att då, att hitta primtal till exempel, det finns ju obegränsat antal, men det blir svårare och svårare i det. De första 10 primtalen hade man ju redan, så att säga.
Ja, jag känner inte riktigt det. Men ja, jo, det har ju med matte och så att göra, och kryptografi och grejer. Och... Men det ska ju liksom sluta komma nya bitcoins efter ett tag så att det finns en fast mängd och sen kommer ju mängden minska för att folk tappar bort bitcoins eller vad man ska kalla det, att man förlorar tillgång till dem och de böcker försvinner och så. Sen finns det ju också så här typ farhågor för typ allt med AI och så här datakraft, att det som idag är så här säkert och krypterat och sånt med bitcoin och annat kan liksom i framtiden så här hackas med vad heter det, så här kvantumdatorer och ja, all sån där skit som man håller på att forska på typ. Så det finns ju en risk att massa sådana grejer blir helt värdelösa. Det är svårt att säga. Annars styrs ju krypto marknaden rätt mycket också av typ hur politiker agerar. Att Trump vann var ju bra för krypto typ, för han är mer så här pro kapitalistisk och reglerar inte så mycket och vill liksom legitimera de som har tjänat pengar på Bitcoin, medan typ demokraterna är väl mer vänsterinriktade och vill reglera hårdare och beskatta och så vidare kanske. Så ja, förutsättningarna för Bitcoin har ju varit rätt goda nu, men ändå har det liksom stannat av lite och gick neråt och folk trodde att det skulle krascha rätt mycket, men sen har det börjat vända uppåt och är väl runt $80,000 per bitcoin nu igen. Och när det var som högst var det väl upp på 120, och frågan är väl om det ska upp dit igen något tag och över den nivån liksom. Men ja. Men fonder och aktier är ju liksom enklare än krypto på många sätt, och det som är bra med investeringssparkonton och Avanza och sådär, det är ju typ att det blir ju schablonbeskattning typ, om du har en viss summa där så dras det automatiskt en viss procentuell skatt från din deklaration, så du behöver inte hålla på och så här bokföra massa köp manuellt och sånt. Håller du på med krypto så, eller investera på andra sätt liksom utanför ISK, så ska man ju liksom då normalt sett bokföra allt och redovisa, och gör man inte det så riskerar man ju massa problem med Skatteverket och komplikationer som man inte vill ha.
Men gäller det inte bara om man tar ut vinst?
Jo, men så är det ju. Men förr eller senare bör man väl liksom ta ut vinst eller liksom omvandla tillbaka investeringar till pengar.
Mm.
Att bara liksom äga bitcoin tills man dör blir rätt meningslöst typ.
Jo.
Och det där är väl lite som, ja, det är inte utforskat i diskussionen där, att bara äga pengar tills man dör är också meningslöst i sig.
Jo. Absolut.
Jag tycker att typ livsstrategin är att arbeta mindre och tjäna mindre, så man har mer tid över till vad som helst. Det är en rimlig strategi till exempel. Då kan man inte spara så mycket. Eller för den delen att tjäna mycket pengar och lägga det på grejer som man tycker är värdefulla. Vad det nu är, det kan ju vara vad som helst.
Mm.
Men att man inte sparar, då är det två annorlunda strategier.
Det beror på om man har någon att lämna efter sig pengarna åt, men visst. Att arbeta mindre och ha mera fritid är också en investering i fritiden. Typ.
Jo, men det är också liksom, du och jag, Max, kände ju en person som du sa hade som mål att bli lite ekonomiskt oberoende genom att just bygga upp ett stort sparkapital och investera så att det ger löpande avkastning som man kan leva på.
Mm.
Och då måste man ju förmodligen jobba rätt mycket, rätt länge och spara väldigt frenetiskt. Framförallt hålla sina kostnader nere och sådär.
Ja.
Så det, i hans fall, om det lyckas liksom, så blir det ju att han har drygt och snålar och så rätt länge, sen efter det kommer han kunna leva mer som han vill typ.
Ja, men då är han kanske 10 år äldre också.
Jo, men så är det ju. Men det är ju liksom, tid är pengar, och jag håller med liksom att man sparar ju saker eller pengar för att kunna liksom lösgöra tid på olika sätt. Och det handlar ju liksom också om att kunna köpa andras tid vid behov och sånt. Men ja. Sen finns det ju massa andra grejer också. Råvaror. Peter Holm nämnde ju silver och guld och sånt. Det kan man ju köpa liksom fysiskt som mynt och tacker och sådär, beroende på hur mycket pengar man har kanske. Det finns ju också liksom att investera i mer abstrakt typ, dels certifikat som är kopplade till olika råvaror, ädelmetaller eller annat. Och man kan ju också indirekt investera genom typ, som Kråka nämnde, köpa aktier inom gruva eller sådär typ. Men ja, då är det ju också liksom att man ska följa marknader och ha intresse och analys av vilka saker som kommer öka i värde och inte och sådär. Så det är mer komplicerat. Alltså det säkraste, eller om man ska ge något enkelt tips, är väl bara kolla typ vilka fonder som har gått bra länge. Typ Avanzas standardfonder, Avanza Zero och liknande. Månadsspara liksom små summor regelbundet, så råkar man inte köpa vid fel tillfälle utan bygger på sig över tid. Och man kan ju byta då om man märker att något går trögt och inte ger så mycket som man hade velat. Jag kollade på mitt Avanza här innan sändning, och det, i år, trots att det har varit jävligt mycket så här kraschande hit och dit på grund av Iran-kriget och Trumps tullhot och oberäknelighet och sådär, så har det ändå ökat 15% hittills i år. Så det är ju bra, och förmodligen bättre än, eller att det slår inflationen lite. Men ja, sen allt ska man ju också, man ska ju också tänka typ när man investerar, ju mer riskabel investering man gör, desto mer ska man ju vara beredd att liksom förlora pengarna. Så man får ju tänka sig för. Men jag tror i alla fall att det är bättre att testa sig fram och liksom pröva på än att inte göra det. Och en annan sak som relaterar lite till han där som ville så här leva på avkastning och så, det är det här med ränta på räntor. Det är väl det folk brukar liksom hänvisa till för att uppmuntra till investerande. Och det är ju liksom att det blir en snöbollseffekt även om du så här investerar väldigt lite, så kan det bli jävligt mycket pengar på så här mellan lång tid eller vad man ska säga.
Ja, ja. Men det här är det som är, alltså, det där är ju ett fenomen för allt i livet. Allt har ju större avkastning desto tidigare du börjar.
Ja.
Eller hur? Det är det som är så jobbigt.
Jo. Men till exempel, det här är något som folk kan googla, typ så här, ränta på ränta kalkylator. Det finns massa olika, kom in på något. Här. Och en person som investerar 10 000 kronor en gång och sen per månad bara 1 000 kronor. På 20 år har han en halv miljon om räntan per år är 7%. Och det är väl så här förmodligen rätt normal ränta för vissa, eller avkastning på vissa investeringar liksom, fonder och så. Om vi drar ner räntan till 5% och som är mer, som är väldigt så här konservativt, och min avkastning är 15% bara i år liksom. Så blir det bara 432 000, men det är fortfarande mycket då. Och drar man upp det 30 år, då är det ju 800 000.
En sak som är aningen off topic här, men en jag känner som jobbar inom bank och sånt där, han är rätt duktig på sånt där. Han sa det att när man hör så här, typ taxichaffisar och annat föreslå grejer, då ska man dra sig ur de aktierna om man har det.
Okej. Ja, det har jag hört någonstans förr att när så kallat normisar började prata om att investera i någonting, ska man hålla sig långt borta.
Precis.
Så är väl typ jag.
Jo.
Jo. Jo, men framförallt ska man då fatta att typ när media börjar skriva om något, alltså typ,
då är det för sent typ.
Ja, eller då kommer det hända saker. Alltså då kommer många köpa och så kommer priset rusa och sen kanske kraschar och sådär.
Jo.
Mm. Jag ska säga en annan del av det här nu i diskussionen är att man vill förbättra sin ekonomiska situation. Hur skulle man kunna tjäna mer pengar till att börja med? Skulle man kunna ha två jobb? Två deltidsjobb till exempel. Skulle man kunna hitta något jävligt klurigt jobb som är kanske på man måste resa bort till någon plats där folk inte vanligtvis vill resa och jobba där istället. Ligga borta och jobba till exempel. Då, det skulle jag säga är kanske en bättre strategi för sparande än att lägga 100 timmar på att lära sig om investering. Att bara arbeta hårt i 100 timmar.
Ja, den håller jag nog inte med om. Det beror på hur mycket du tjänar i timmen då, men 100 arbetstimmar är inte så jättemycket.
Nej, men du kan ju lägga de 100 timmarna om och om igen, så att säga. Det är det.
Ja, men du menar så. Ja, ja, nej, men det, ja, målet är väl att man inte ska behöva lägga så mycket tid på investeringar. Jag tror ju som sagt inte på det där med att sitta och handla liksom dagligen. Jag kollar ju ofta hur mina investeringar går och så, men det är inte så att jag går in och köper och säljer varje dag, utan det är någon gång per månad och sen håller man koll lite på hur det går typ. Men jag tror inte på att sitta 8 timmar per dag och köpa och sälja aktier. Då ska man vara jävligt bra på matte och teknisk analys och allt sånt där. Och ha ett särintresse för det.
Men det här pratade vi om då. Så hur många minuter, eller skulle du kunna säga timme, borde det inte vara? Minuter skulle du lägga i snitt per dag på att bry dig om det här i nuläget?
Oj. Ja, det är svårt att säga, typ 5 till 15 kanske i snitt, max. Det är inte mycket.
Nej.
Det är inte mycket. Det är liksom, och det jag har gjort med mitt lönekonto är att jag har stående överföring typ samma dag som det är löning, typ att då flyttas si och så många kronor från dit till Avanza och till mitt vanliga sparkonto och sådär. En annan sak också, Revolut är ju rätt smidigt och bra, kan man också nämna. Men det kostar ju att ha abonnemang där, men det är som en banktjänst som är utländsk och även, de har ju också, jag tror man aktier och så, men framförallt har de ju att man kan handla krypto rätt smidigt där och sen kan man ha kreditkort och sånt, så det är som en full banktjänst men med lite investeringsmöjligheter. Och sen kan man också så här, swisha varandra typ om man har Revolut, alltså om båda har det. Och ja, det är rätt smidigt.
Sen kan man väl man kan väl ha flera olika valutor där på den också, så att man behöver
ja, precis. Inte
växla om det hela tiden från svensk till dollar eller någonting.
Nej, precis.
Man kan låta det ligga kvar på dollar och betala där, så slipper man liksom växlingsavgifter och sånt där.
Precis, jag märkte det när det var någon jäkel som betalade mig med norska pengar och de fattade varför jag får norska pengar plötsligt. Men då var det förstås för att han hade betalat med sådana. Och det funkar.
Du får spara dem tills du ska åka till Norge någon gång när om några år.
Det är bara, de är ju digitala så.
Ja.
Funkar nog att betala med de svenska kronorna där och att växla så sådär på kortet. Men ja, Revolut Avanza är väl enkla saker att skaffa och testa om man är intresserad. Jag ändrade lite här i den här ränta på ränta-kalkylatorn. Om man sparar 3000 per månad i 20 år och är optimistisk och har 10% avkastning per år, så blir 2,2 miljoner. Och det blir en sån här exponentiell kurva, så den ökar ju liksom, så väntar man i 30 år så är det 6 miljoner. Men sen kommer det ju förstås kunna vara kraschår och sånt.
6 miljoner va?
Ja.
Fan vad hon siffran dyker upp överallt.
Ja.
Jag sa det på 10 år 2,2 miljoner.
Nej, 20. Om man investerar 3000 i månaden och har 10 000 i startkapital och har tur och har 10% avkastning per år. Drar man ner avkastningen 5%, då är vi nere på 1,2 miljoner på 20.
Mm.
Och 2,4 på 30 år. Men ja.
Fast då har du pumpat in 720 000 eller 730 000 där.
I 50 år, ja. Det blir ju
nej, i 20 år.
I 20 år.
Ja.
Ja, jo. Det stämmer säkert.
Du sa 3 000 i månaden var plus en 10 000 kronor i
ja.
Start.
Precis. Yeah. Så då har du ja, inte ens fördubblat dem faktiskt.
Sa du inte 2 miljoner någonting?
Ja, 2 miljoner. Precis, med 10%.
Då är det mer än en fördubbling.
Ja, precis. Mm. Jag drog ner på 5%. Jag vet inte vad genomsnittet är. Jag tror att 6-7% kanske är det som börsen brukar gå upp per år. Sen om man liksom spelar sina kort rätt så kan man ju liksom ha det dubbla. Men man kan ju också ha otur och underprestera, så det är svårt att beräkna det där. Men om man drar till med 15% på 20 år och 3000 i månaden, då får man 4 miljoner.
Mm. Undrar om det inte är någon liknande grej om du skulle köpa fastigheter eller mark?
Jo, det kan
nästan ge en fördubbling.
Jo.
I alla fall
fastigheter har ju gått. Jag köpa ett hus och det hade priset där hade ökat typ 1 miljon på 10 år. Och det var inte inom storstad liksom.
Nej.
Så så bostäder är ju, men det är som en investering. Och sen som Strikers har bilar är lite en så här anti-investering, att de kostar pengar och minskar i värde. Bostäder kostar ju också pengar på olika sätt, men,
ja, löpande,
men det är också som ett stående värde som ofta ökar i sig på grund av inflation och befolkningstillväxt och sådär. Sen när vi fått återvandring, då kommer ju bostadspriserna sjunka sin helvete, så det är väl risken med den investeringen kanske. Men jag tror jag har nördat klart om det här, om det inte är någon som har några specifika frågor eller tillägg.
Nej.
Då kan Kråka få berätta om varför Finland håller på att gulla med Israel och exakt vad det är som händer där.
Ja, varför?
Ja.
Kan man fråga sig. Men jo, det har förlängt ett försvarssamarbete med Israel. Och det gjorde i smyg typ. Utan att berätta för, som jag förstod det, så var det försvarsministern som förlängde försvarssamarbetet tillsammans med någon grupp som har som uppgift att skaffa som material och grejer till försvaret. Typ luftvärnssystem och ja, allt från personlig utrustning för soldaten till luftvärnssystem. Utan att som informera varken allmänheten eller utrikesministeriet.
Mm.
Och jag gjorde det 2024 mitt under som pågående folkmord i Gaza. Men det kommer som ut nu först, vilket är lite märkligt.
Vadå, de skrev under det 2024 och sen nu förändras det? Jaha. Men då var det väl att man inte ville skylta med det och inte var så stolta kanske?
Förmodligen, eller så tyckte jag att det är sånt som domgojerna inte behöver veta. Den genomsnittliga domfinnen.
Mm.
Jag står här att försvarsminister Antti Häkkinen godkände förlängda samförståndsavtalet i slutet av 2024.
Mm.
Han tonar ner beslutet och säger att det har som samarbete med 40 olika länder och att Israel är ett av dem. Vilket okay. Väl tekniskt sett är sant, men vilket men annat...
Antar det inom NATO då, eller?
Ingen aning, jag specificerar inte, men jag antar det. Men jag antar att de flesta av dem inte livestreamar ett folkmord.
Nej. Vi ser NATO-medlemsländer, jag har 32 stycken, så det är ändå typ så här, det är bara 8 länder som inte är med i NATO och som Finland har special samarbete med. Så Israel är utvalda kan man säga.
Ja, enligt avtalet så har det inrättat en koordineringsgrupp som ska sammanträda minst en gång om året. Men det kommenterar som inte vad som ska diskuteras vid mötena.
Mm. Lära sig hur man mördar barn.
Ja,
typ.
Ja, jag så försvarsmaktens, vad kallas det nu, överbefälhavare. Han satt på inom morgonsoffa på tv och fick frågan om det här inte är problematiskt, men han ville ju förstås inte ta ställning till det. Han sa bara att man ska vänta på ICJs, alltså internationella brottmålsdomstolens
utlåtande. Inte inställa sig då så att de kan göra klart det.
Ja, precis. Och så kan ju Finland gripa det här, i alla fall de här israeliska företrädarna som de diskuterar med.
Jo.
Brist på att Netanyahu visar sig.
Ja,
men det är ju kul att det här brottmålsdomstolen som det här försvarsmaktens eller det här överbefälhavarens chef i USA sanktionerar. Så det är inte som kan arbeta i fred.
Ja.
Väldigt dumma resonemang.
Jo. Jo, det är mycket kul spel för att försvara Israel. Ja, det var inte så intensivt samarbete i alla fall, utan de skulle ses en gång per år bara.
Ja, alltså det köper jag en massa grejer från Israel, bland annat köpte du det här luftvärnssystemet David Sling 2023.
Mm. Så de finns David Slunga.
Mm. Så här är som om det kommer en rysk robot och man har en David Sling, så tar man ju hellre ryska roboten än trycka på knappen. Nej, no, nästan. Men han sa just i den här morgonsoffan, så sa han att den operativa information som Finland får från Israel är värdefull. Det är som här som är mest värdefulla.
Operativ.
Men vad måste göra här är just att typ våldta palestiner i fängelser. Vad annat gör det? Bomba barn.
Jo.
Det är typ allt de har.
Ja, det är knepigt.
Men ja, nej. Här riktigt. Finland har ju inte heller godkänt Palestina som stat. Och främsta bromsklossarna som står emot så är utrikesminister Elina Valtonen och den här äckliga presidenten Alexander Stubb.
Men vad är liksom den allmänna politiska inställningen? För i Sverige är det ju ändå typ att sossarna och vänstern är ju liksom moraliskt på den palestinska sidan lite, eller alltså man vill bromsa Israel lite typ.
Jo, det finns ju förstås en vänster som är på Palestinas sida ungefär på samma sätt som är i Sverige, men han är ju så försvinnande liten i och med att vi har varit, att Finland har varit så mycket mer borgerligt under så lång tid. Så att jag skulle säga att det är mest som okunskap, att folk tror typ att det är muslimer mot muslimer.
Uh-huh.
Som slått för varandra i Israel till zionist, fullblod zionister.
När och hur blev Finland borgerligt då? Efter andra världskriget? Då fick man ju som, då var det kommunistiskt inflytande typ, eller?
De hade ju ett inbördeskrig.
Jo, efter inbördeskriget.
Efter första världskriget, ja.
Man kan ju säga att borgarna vann i typ inbördeskriget, och sen hade det var ju ja,
blåstiden.
Totalt borgerligt fram till andra världskriget.
Mm.
Sen så...
Rensade man landet ordentligt, men rensade man verkligen totalt då på kommunister eller vad då?
Nej, man rensade inte, men på politiskt inflytande så hade det i princip noll.
Ja.
Men det var rätt hårt där precis i slutet. Jag tror det var en hel del på röda sidan som avrättades och sånt där.
Jo, absolut. I striden med Tammerfors så avrättades tusentals på plats.
Ja.
Det var ju som en hämnd.
Men det måste ju varit ett ordentligt trauma för Finland. Årtiondena som kom efter det.
Man kan ju se än och idag till och med att folk börjar gnabba som om det heter frihetskriget eller inbördeskriget.
Ja, ja. Men det var ju den röda sidan avrättade ju också folk. Så att,
jo, det är klart. Sen efter andra världskriget då fick man väl så här kompromissa och underordna sig Sovjet lite, eller hur var det då?
Jo, man släppte ju fram bland annat Socialdemokraterna och diverse kommunistprojekt just på grund av att man... Om man inte skulle ha gjort det skulle man ha fått massiva problem med Sovjet.
Mm.
Det var ju som... Det är lite svårt att beskriva, men det fanns ju en sovjetisk kontrollkommission som satt i Helsingfors.
Mm.
Så man kan väl säga att vi var självstyrande, men väldigt hårt.
Lite som Västtyskland fast under Sovjet och typ. Som Östtyskland var av Sovjet typ.
Nej, ganska bra jämförelse. Frihet under ansvar, typ.
Ja.
Ni får göra vad ni vill så länge ni inte gör det.
Men,
precis.
Men försvann, eller har Finland blivit mer borgerligt då efter Sovjets fall sen igen? Eller sossarna kanske aldrig blev dominanta alls?
Nej, inte på samma sätt som i Sverige. Alltså jag växlar mellan vänstern och borgarna, men det har varit mycket mer borgerligt styra i Finland.
Mm. Men Norge är ju väldigt, de är ju väldigt kritiska till Israel jämfört med Sverige och Finland. Varför är de det och varför är Finland så lite kritiska till Israel?
Bra fråga.
IQ, jag vet inte.
Ja, fast ja.
konsumtion av fisk.
Ja, kanske är det. Så. Nej, men för norrmännen är väl inte mer vänster än vad Sverige är, va?
Nej, alltså Sverige måste ju sticka ut med sosse-hegemonin här tidigare.
Jo.
Den tror jag är lite unik.
Jo. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut med Norge, men Finland har ju heller ingen historia av att ha judar i landet och inga som antisemitiska rörelser heller.
Mm. Hur mycket judar bor i Finland nu?
2000 tror jag.
Ja. Lite mycket ändå.
2000, det är fan inte mycket alltså.
Ja, men historiskt.
Vad blir det i procent?
2000 för många.
Jo, men vad blir det i promille? Eller vad, alltså, vad pratar du om?
5 miljoner, så vad blir det? 0, någonting. Väldigt lite i alla fall.
Jag vet inte vad Sverige har. Har vi 0,2 eller?
Ingen aning, men man brukar väl slänga runt siffran 20 000, eller?
Mm.
Och vi är 10 miljoner typ.
Ja, fast det har vi inte alltid varit. Liksom.
Nej. Ja, men jag kom ju av mig från den här punkten att just de här två personerna som jag nämnde, utrikesministern och president Stubbe, så jag luskade fram att en av deras största, om inte den största finansiären, så var en jude som heter Pojo Sabludovic eller någonting. Det är som två perfekta bromsklossar. Nej, vi skulle vilja erkänna Palestina som stat, men det är fel tillfälle nu och bla bla bla. Förmodligen har det någonting att göra med att de har som ledande positioner i sina händer. Det är utvalda.
Ja, alltså hur kan det vara fel tillfälle nu liksom?
För att Hamas.
Ja.
Det är alltid fel tillfälle.
De behöver ju moraliskt stöd, tänker jag.
Jo. Men enligt där bögliberalerna så är det ju alltid fel tillfälle förstås. Bara för att gå in på ett till sidospår, så hörde jag på en podd om slaget vid Tammerfoss, om ni känner till någonting om. Tobias känner sig kanske till.
Ja, lite grann bara. Inte...
Ja, här var ju under frihetskriget. Största slaget på nordisk jord dittills. Och här var ju 1900.
Men det var väl i slutet av kriget, va?
Ja, här var ju som avgjorde hela kriget.
Precis.
I praktiken. Men hur som helst, Röda sidan så valde ju sina befälhavare demokratiskt genom omröstning.
Mm.
Va?
De hade ju valt en jävla teaterchef som var karismatisk förstås. Alltså han var ju totalt inkompetent när jag kom till militär organisering. Men han var bra som att inspirera männen. Vilket klart han var, för han var ju skådespelare. Men hur som helst, i slutet när vita höll på att slakta alla rödgardister i Tammerfoss, så var de missnöjda med hans ledarskap för att allt gick åt helvete. Och så hade de omröstning och valde samma person på nytt.
Efter det också?
Jo. Så, okay. Och så allting slutade med att de satt i teaterhuset i Tammerfoss. Och så, det är lite osäkert hur det gick till. Men de sa att den här teaterchefen, jag glömmer namnet på honom nu, och han satt och lekte med en granatlåda, och så sprängde helt enkelt hela högkvarteret i luften.
Av misstag?
Ja, men var det misstag eller om det var självmord?
Men var det teaterchefen?
Jo.
Jaha, så det var
chefen för rödgardisterna. Så allting slutar med att han förintar hela ledningen för rödgardisterna på en gång.
Oj, jäklar.
Så det var det största slaget i Nordens historia, eller?
Ja, dittills alltså. 1918 eller vad det var. Sen har ju förstås varit enorma pansarslag på östfronten, Italien och så vidare.
Mm.
Så att det var största slaget i Norden?
Jo.
Ja, fram till dess. Hur många
tillfällen
var det? I vad då? Antal personer, eller?
Jo.
Hur många?
Jag tror det var 30 000 på båda sidorna.
Oj, ja, det är stort.
Mm. Ja, men så stort är det ju inte, lite så.
Vad var dödssiffrorna?
Det var stora dödssiffror, skulle kunna vara 10 000.
Ja,
så ett stort antal avrättade efterhand också.
Sverige och Danmark gjorde ju ett slag under, jag tror det var under Karl den XI tror jag. Som tydligen ska ha varit det dödligaste slaget någonsin. 90% dog på båda sidorna. Svenskarna vann.
Alltså det är ju ett moraltest.
Så brukar det aldrig vara alltså, i krig. Det är nästan, de pratar om att det kan vara det högsta i världen.
Jo, men det är ju ett moraltest liksom, att folk kämpar in i döden. Så för det normala är ju att ena sidan liksom, ser vilket håll det går åt och börjar fly för att de...
Det brukar dö 10% typ utav i direkta offer i,
man kan,
i strider.
Man kan ifrågasätta om någon faktiskt har vunnit när 90% som har förintats också.
Ja.
Nej, jag hade... nej, det var 30 000 totalt.
Okej, men det är stort det också. Det...
Jo, alltså man måste ju ha i åtanke att krig var helt annorlunda förr i tiden också.
Mm.
Och det här var ju slag i... så gott som totalt, eller bara endast.
Men det fann ändå konstigt att vi inte haft så här 15 000 man på respektive sida i något annat slag.
Mm.
Men ja, det stämmer säkert.
Ja, Olof
Falk. Befolkningen
var ju mindre på typ 1600-talet och sånt också. Så att det, ja.
Precis.
Olof Palme stöpade i Tammerfoss också.
Va?
Vem va?
Har ni hört det? Alltså Olof Palme, den statsminister Olof Palmes farbror.
Ja, är han också Olof Palme?
Jo, han stred på vita sidan, vilket är ganska kul.
Jaha. Ja. Så han var anti...
Han var inte...
Palmes familj är ju en rik familj. De flesta inom den släkten är nog borgerliga och höger. Han stack väl ut lite grann, Olof Palme, tror jag.
Mm.
Mm. Ja, men det var en intressant finsk historia. Vi har inte skrivit om det på Nordfront, antar jag. Det låter som ett ämne för dagens datum.
Nej, jag har nog tänkt göra det, men jag kom ju på typ samma dag i år, så det blev ju inte.
Andreas, jag har ju, nu är det värsta rödingboken, men jag har faktiskt läst den där kända boken där om inbördeskriget. Vet du vilken jag menar? Ja, det är någon vänsterlirare som har skrivit en bok om kriget. Den är jättekänd, boken, så att det är från Finland.
Nej, jag vet inte vilken du menar.
Vet du inte alls vilken det är? Det känns som att du...
Alltså jag fick...
Bor i Finland borde man känna till den, även om den liksom framställer ur rödingarnas sida och värligar dem.
Men vad fan, varför skulle jag läsa rödinglitteratur?
Ja. Nej, men alltså, den är lite i stil med så här...
Hur gammal är den?
Moberg-sättet att skriva. William Moberg. Fast det handlar om just om rödingtiden.
Ja, den här finns, alltså en finsk författare.
Ja.
Under Polstjärnan eller någonting sånt. Att det är en roman du pratar om.
Ja, det är en roman, ja. Rätt tjock bok alltså. Men Under Polstjärnan känner jag inte igen.
Vein och Linna.
Ja, den. Vad heter den boken?
Är Under Polstjärnan, verkar den heta.
Ja, det kanske
romantrilogi är. Av finska författaren. Verkar skrivits 1959-62. En skildrar en tavastländsk torparfamiljs öden från 1800-talet till 1950-talet.
Kan det vara den verkligen?
Ja, det handlar i alla fall om rödgardister.
Det är det handlar om.
Den lyfter fram den röda sidans upplevelse av inbördeskriget.
Mm.
Ja, jag är inte säker på att det...
Högt bland Sarajärvis moar, uppträlar, söner av ett folk.
Vad sa du, Linna?
Vein och Linna. Han har ju skrivit Okänd soldat också.
Jaha.
Och stridit i andra världskriget.
Men är han röding?
Kan inte säga, men i vart fall så stred han ju på Finlands sida mot Sovjet under andra världskriget.
Ja, och okänd soldat är väl ändå lite så här patriotisk, eller?
Jo.
Eller skildrar bara kriget som...
Han är förstås, filmerna är mer patriotiska än vad böckerna är, men jag vill säga att okänd soldat är realistisk.
Mm.
Det finns alla möjliga karaktärer, inklusive rödingar i förbandet.
Jag ska fråga AI här om man kan komma på det. Ja.
Jo, men Tammerfors var och är fortfarande en otroligt röd stad. Mm. Jag undrar vad man ska kunna jämföra med i Sverige. Vilken stad Malmö. Är som Malmö?
Ja.
Ja, fast Malmö är ju bara...
Ja, men här är mer som, ja, och som mer modern afait, afait näste. Har Malmö alltid varit lika rött?
Nej, jag vet inte. Jag har dålig koll bakåt så.
Men Göteborg har väl varit lite rödare än,
ja, det var...
än
ja,
Stockholm ja. Typ.
Det är väl nog kanske närmast jämförelse. Ja.
Mm.
Proletärerna i hamnen i Göteborg. Ja, men vi kom ganska långt från ämnet i och för sig.
Ja, men det var intressant med historia. Jag började läsa här om författaren där. Försökte få fram vart han stod politiskt.
Det är väl en ganska låga odds på att han är röd, men...
Han respekterade författare som Schopenhauer, Dostojevskij och Nietzsche. Det är i alla fall inte helt fel. Men han hade också tagit intryck av Remarques roman på Västfronten. Och den är mer antikrig.
I fånglägrarna efteråt så strök jag med en hel del rödingar också. Men det är ju bara några enstaka författare och typ mediepersonligheter som gråter över här i dagens läge. Allihop förstår att om rödgardisterna ska ha vunnit så ska det vara mångfalt värre.
Jo, de mördar ju både av ondska och av inkompetens.
Jo, precis.
Orsakar svält och skit.
Med tanke på vilken jävla terror där rödgardisterna utsatte resten av befolkningen för så slapp, kom det ganska lätt undan, skulle jag säga.
Jo.
Det var den boken jag har läst precis här under Polstjärnan.
Så.
Mm. Det stämmer.
Jag tror ju att en av det här, om ni minns Okänd soldat, så att det här löjtnant Koskela, den här stoiska, ganska fåordiga befälhavaren, att han ska som inspirerad från karaktärer i den boken.
Ja.
Han är ju också röding och går in i officersstugan och börjar sjunga och rödgardistsånger.
Mm.
Så är lite lustig koppling.
Jag för mig att i slutet på den boken så var det just det där slaget där vi... vad sa du? Tamper eller vad sa du?
Tammerfors, jo.
Tammerfors, ja. Vad heter det på finska? Är det Tampere eller?
Tampere, jo.
Ja.
Ja. Men bra. Ska vi ge oss på donationerna då? Och avrunda.
Mm.
Ska vi se. Vi kan börja med Swish. Då har vi sedan sist Ulfric, sen har vi Jonas och Anders. Anders skriver V75. Vet inte vad vi ska svara på det. Sen har vi Björn, Mark, Joakim och Vilda Hilda. De har donerat via Swish. Och sen hade vi lite andra donationer. Det var ju också någon som skrev ett mejl att du brukade ha bra... Eller var det en donation kanske? Det var någon som skrev att du brukade ha bra låttips, Tobias. Så nästa vecka får du...
Ja, jag ska försöka tänka på det framöver. Ja, men
ta något till.
Jag kommer inte på något nu i veckan här riktigt så.
Och Vilda Hilda hade också en önskelåt, så den kan ju Max spela här i slutet. Den, och hennes fråga har vi tagit. Och sen hade vi brev. Tack för bra program. Hoppas ni haft en bra sommar. Okänd. Och sen har vi Sigge som är en stabil återkommande donatör. Så stort tack till alla som har donerat. Och nästa vecka tror jag att Andreas ska vara tillbaka. Holmvall alltså. Och se Vilda Hildas önskelåt här. Vad var det? Eddie Nilsson. Det verkar vara någon form av raggarrock eller något. Och låten heter Det går åt helvete ändå. Så vi får väl tacka för den här veckan och spela den låten då.